Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Jag sitter i min källare och jag är den enda som har gått upp. Klockan är typ 9:15. Det känns som att nu är mina barn stora. De har verkligen börjat sova länge och jag är mitt i det här sommarhänget där man får väldigt lite tid för sig själv, väldigt lite tid för sina egna tankar, och jag kan längta faktiskt till att få lite egen tid och få mer chans till kreativitet. Men det är också såklart härligt med sommar, och speciellt härligt var det i helgen då vi var hos min mans bror i Hyssna utanför Borås. Otroligt vackert. Alltså, vi åker ju dit lite då och då såklart, men på sommaren så är det helt otroligt, och jag njöt så mycket. Ni som följer mig på Caroline Norbeli Coaching såg ju att jag typ gjorde inget annat än att la upp filmer på eller bilder på en litet ett litet lamm som, eller ja, nästan ett får som hade blivit utstött av sin mamma som de hade tagit hand om och matade så att den blev tam. Den var alltså som en hund. Jag kunde klappa, gosa, mina barn liksom hoppade in i hagen och jag med, och vi försökte kramas. Kramas gillade den inte men att klappa var den precis som en hund, och jag bara såg framför mig hur jag skulle vilja ta upp den till Stockholm, till här har den ute på min trädgård och hur mina Bromma grannar skulle bli förvånade och frallan extremt förvånad. Men det känner så, och det känner jag varje sommar, då bara skriker det i mig att jag vill flytta mer till naturen. Det behöver inte säga så att jag kanske behöver flytta så långt från Stockholm, men jag bara älskar att vara i naturen, och där finns det så extremt mycket skog och en magisk sjö och allt är så vackert där de bor. Ja, det har varit en vila. Nu är vi hemma och sommaren fortgår och man ska hitta på saker, och det ska jag försöka njuta av. Det är ju ändå så lite när man kommer hem att man börjar ändå känna av vardagsvibbarna. Men det får väl vara bra det med. Att hösten kommer är ju en del av livet, och det får man ju ta och acceptera. Ja, jag la ut häromdagen på Caroline Norbeli Coaching på min på mitt Instagram lite så här, ställ frågor kring stress och utmattning, och då var det en kvinna som frågade mig, och jag har fått flera frågor även via mail av människor som är utmattade och har fått skov, alltså att de blir sämre helt plötsligt och blir de rädda och tror att de har gjort något fel, och att vad är det här, de känner inte igen sig själva. Och skov är, då tänkte jag att jag tänker att det är många som lyssnar på den här podden som kanske är utmattade, och då pratar jag till dig som är det då, att tänk på att liksom sko och bakslag kommer och går, och att det är en del av resan när man är utmattad. Och är det så att du tar hand om dig själv och tar hjälp med det du behöver, det som förde dig in i utmattningen, så kommer ju det till slut gå över, och ingen vet hur lång tid det kommer ta tyvärr. Men du kommer komma ur det där starkare, alltså starkare på ett sätt än vad du var innan. I alla fall klokare, och se bakslagen. Varje bakslag som du är med om. Se det som ett tillfälle att lära känna dig själv mer. Och möta dig själv i vad du behöver. För det är ju det du tidigare har stängt av. Jag tyckte det var det är väldigt speciellt att jag nu under de här senaste veckorna har fått så många frågor kring just det här. Och jag förstår att det är skräckinjagande när man helt plötsligt bara mår sämre. Alltså, och att du tror att du är på väg att må bra, men så kommer det. Men det är så jag har hört av så många att det är. Så det är en del av processen. Så var inte rädd. Jag blev också så gripen av Sinéad O'Connors död. Jag vill bara tipsa om att titta på SVT:s dokumentär med henne. Jag visste inte innan. Jag visste bara att hon hade en fantastisk röst och ögon och ett uttryck som är helt otrolig i Nothing Compares to You och den här fantastiska videon. Men jag visste inte att hon var en sån krigare eller vad man ska säga. Hon har ju stått upp för så mycket i sitt liv och hon pratar ifrån sitt hjärta på ett så otroligt modigt sätt. Och jag vill inspireras av henne. Hon har tagit upp de mest obekväma sakerna. Stått upp för barn som blir utsatta. Hon har blivit utsatt själv. Och det är flera olika frågor. Och hon gör det så. Hon är liksom inte någon stor kraftig person. Utan hon är en liten skör person som står upp för sig själv på ett otroligt sätt. Och hon pratar ifrån sin sanning. Och ja, hon ska bli min guide, eller vad man ska säga. Jag vill bli så där cool som hon. Helt otrolig. Och har du inget att göra, gå in och, eller vill du inspireras? Och det är också väldigt sorgligt. Hela hennes liv otroligt sorgligt, för det kantas ju av att hon har haft det jobbigt med sin mamma och det har varit övergrepp och sådär. Men så sevärds, det är mitt lilla tips idag. Jag har platser kvar i min coaching och är du intresserad av att börja jobba med dig själv, skapa förändring i livet, så är du varmt välkommen att höra av dig på carolinorbeli.com. Många jag träffar i min coaching vill byta jobb, trivas bättre med livet, leva mer och har ofta ett högt driv, en karriär, en familj och kanske framförallt är det fantastiska på att sätta planer framåt, bocka av listor, nå mål, pressa sig själva, men känslan av lycka och närvaro finns sällan. Och snarare så upplever de en ständig känsla av stress och tomhet. Jag brukar beskriva det som att gå till mig handlar ju inte om att bli någon annan, utan det handlar snarare om att skala av det som inte är du. Och processen ser ut så här, att vi jobbar i 4 steg där vi först identifierar problemet, arbetar tillsammans med självläkning och acceptans för att sen bygga ett långsiktigt självledarskap. Ett självledarskap som gör att du stärks och mår bra och kan leva det liv som du önskar. Första sessionen med mig är gratis och jag coachar ju på Danderydsgatan och digitalt. Så hör av dig till mig på carolinorbeli.com och lämna en lämnad intresseanmälan helt enkelt.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Till det här avsnittet, som är då en repris. Det här är ett favoritavsnitt för mig. Sigrid Bernson. Jag intervjuade henne och hon berättade om sin utmattning. Och varför det är ett favoritavsnitt är för jag tycker att hon på ett så ofiltrerat sätt pratar ifrån sitt hjärta. Och jag vet att det var många som lyssnade då som blev tagna av henne och det blev jag också. Därför så sände jag det här i repris. Så lyssna till Sigrid Bernson. Hej och välkommen till prestationspodden Sigrid.
Hej, tack så mycket.
Berätta, hur har din dag varit?
Oj, min dag idag har varit ändå bra hittills. Vaknade dock upp med lite huvudvärk. Det gör jag ofta nu för tiden. Men nu är jag här.
Vad är det för huvudvärk du har?
Det är faktiskt alltså, efter att jag blev sjuk då, utmattningssyndrom, ja. Så har jag fått spänningshuvudvärk som
symptom.
Ja, ja. Men som kommer väldigt ofta helt enkelt. Så det är liksom, ja, det är, är något jag fått dras med nu för tiden.
Ja, innan vi går in på det så berätta för lyssnarna, vem är du?
Jag är en tjej eller kvinna från Göteborg som flyttade upp till Stockholm för 12 år sedan för att jaga mina drömmar kan man väl säga. Jag har varit proffsdansare i Let's Dance. Jag har uppträtt i Melodifestivalen, släppt låtar, gjort musikaler, gått på Kalle Flygare teaterskola. Jag har liksom... Alltså jag är väldigt kreativ som person och valde därför att jaga de drömmarna. Så det är väl lite grann liksom vem jag är. Jag är nog ganska kreativ.
När fann du dansen?
När jag var 3. Ja. Men det var min mamma som, som fann den åt mig då, kan man ju säga. Men sen jag var 3 har jag dansat.
Gud vad härligt, det har verkligen kommit med dig då.
Ja, det har verkligen funnits där hela vägen.
Och hur har den här karriären varit, tycker
du? Oj, alltså jag tror ju liksom att... Jag tror inte att jag trodde kanske när jag var yngre att jag skulle jobba med dans. Utan jag har liksom... gick ju gymnasiet och sen gick jag även på textilhögskolan i Borås i 2 år. Där jag läste till textilekonom. Och sen så liksom var det ju mer att jag tävlingsdansade och la väldigt mycket tid på det, såklart. Och när jag slutade så blev jag uppringd av Let's Dance. Att liksom de sökte nya dansare och då var det lite så här, men gud, jag tar en paus i studierna och så gör jag... Och så testade jag att dansa lite grann. Och sen har det varit så roligt här uppe i Stockholm. Så att jag inte liksom, men det har gått bra och jag har fått jobb. För det är väl det som är det svåraste i min bransch då. Att få jobb.
Ja, jag förstår det. Men var inte det jätteläskigt att få den här kritiken och så? Som det är i det här tv-programmet. Att man...
Ja, alltså jag tror väl att... det var väl mest läskigt de första gångerna, som med allt annat. Sen är det ju faktiskt inte dansaren som får så mycket kritik, utan det är väl mer den man dansar med, men såklart det så speglas det väl kanske på numret och så. Men det är väl, alltså, det är ju alltid läskigt liksom att göra prestationsfyllda jobb liksom. Och jag tror precis som alla andra så har jag också tänkt så här: gud, när ska de komma på att jag absolut inte kan dansa eller liksom vara med i Let's Dance liksom. Jag tror att man har alltid lite tvivel på sig själv liksom.
Ja, men verkligen. Just det, när ska man komma på som att det inte syns? För det är ju det är samma som för alla, fast vi kan i vissa yrken dölja det.
Ja, men jag tror det är jättevanligt att alla är men gud, jag kan väl inte bli chef. Men tänk om de...
Det kommer komma på hur liten jag är.
Precis. Så,
Och det tror jag är för att vi alla har en del av oss som är ett barn i oss. Alltså, det finns det här barnet fortfarande. Och den är inte vuxen. Och den vet bara man själv om. Och den är liksom skör. Och den ska upp och dansa för hela svenska befolkningen.
Och det här också, att ta för sig. Och inte ska väl jag
ta
för mig.
Ja, men verkligen.
Här liksom. Så det... Nej, men det har jag fått kämpa med jättemycket också, att faktiskt ta för mig och liksom, för det är ju så, ingen hittar ju dig med dina drömmar på toaletten hemma, utan du måste ju berätta för folk att det här vill jag göra, eller anställ mig liksom.
Ja,
så det är väl just det här att man kan sitta och drömma hur mycket man vill hemma, men man måste ju också få tummen ur och våga ta steget.
Precis, ja. Och för ett par år sedan så mattade du ut dig i allt det här.
Ja, det kan man säga.
hur var det?
Gud. Nej, men det, alltså... hur var det? Jag kunde absolut inte acceptera första gången jag hörde att jag var utmattad eller sjuk liksom. Så det tog mig ju över ett halvår innan jag accepterade det. Och det var ju först när jag liksom var helt nere på botten som jag liksom förstod att det är ingen idé att liksom streta emot längre, utan det är bara att sjukskriva mig som gäller liksom.
Vad var du då yrkesmässigt? Var befann du dig när det hände?
Alltså just när jag blev, första liksom, när symptomen började komma och läkarna sa att du är utmattad och sådär, då var jag på en väldigt hög topp yrkesmässigt, kan man väl säga. Dels jobbade jag liksom som artist och hade flera spelningar liksom på sommaren. Jag hade precis gjort Let's Dance, så jobbade ju som proffsdansare. Jag höll på att designa en egen träningskollektion för ett varumärke. Det var väldigt mycket förfrågningar. Jag jobbade som influencer samtidigt. Och jag kunde väl inte liksom riktigt se och sålla i allt det här jobbet. Och någonstans så tror jag också hela den här egenföretagare... grejen att gud, jag kan inte tacka nej till jobb. Tänk, alltså jag skulle vara tacksam att jag får så här mycket jobb, men också det liksom att man är ju sin egen chef hela tiden och det är svårt att tacka nej till jobb. Eller det var det. Ja. Nu är jag jättebra på det.
Ja, varför då?
Ja. Ja.
Precis. Det är inte konstigt att du då när du var på toppen kände så här, nej men vad då? Jag har ju jättekul. Men vad var det för symptom?
Jag, alltså det kom ju massa olika symptom. Och alltså ska jag vara ärlig nu efterhand så förstår jag ju att jag har haft symptom i säkert liksom flera år. Men jag har liksom, de har kommit och gått kanske. Du vet ju det är, kroppen läker ju sig själv lite liksom. Men när det verkligen blev illa så var det sömnlöshet.
Gud, det är det värsta.
Just det här liksom att jag hade många tidiga morgonar och mycket jobb med prestation liksom. Idag ska vi dansa liksom i Let's Dance. Idag ska jag vara pigg. Nu det är en hel dag, det är 8-11. Alltså det här, jag måste sova, jag måste sova, jag måste vara pigg. Och det brukar inte gå så bra när det är den här, jag måste somna, paniken liksom. Så att, nej men så att, ja, svårt att sova, hjärtklappning, svårt att få till mig luft, alltså att andas in djupt, att jag kände hela tiden det här, alltså gud, jag får inte in luft liksom. Och fick stressutslag, och det kom nästan dagligen till slut. Och det var inte klokt vad jag liksom, ja, dels såg ut, men det kanske inte egentligen är det värsta. Men jag led ju verkligen, alltså det var nässelutslag och det kliade mycket. Det kom oftast på kvällen eller under natten. Så jag vaknade upp flera gånger och fick åka till sjukhuset för att läpparna och liksom ansiktet hade svullnat upp. Och det är ju lite farligt då när det är nära luftvägarna. Så att det var ju in dit och få 12-betapred. Och trots det så var jag så här, ja, ja men nu har jag fått 12-betapred. Då väntar jag bara på att jag lugnar ner sig så tränar vi om 2 timmar. Ja, nej men jag lyssnade ju inte liksom. Det var bara allt för att sopa under mattan och köra på.
Men ja. Ja, du kan ju inte svara för alla, men när man gör en karriär i offentligheten så där, så känns det som, eller på många av dem som jag har intervjuat så kan jag känna att det är en otrolig skörhet för att du kan bli bortsållad så snabbt.
Alltså jag tror att jag hade en, precis som du säger, en jätterädsla att om jag tackar nej till det här jobbet eller om jag inte är med i år i det här programmet, då får jag nog inte fråga nästa år. Då kommer jag bli bortglömd. Och vad gör jag då? Jag har ju inget annat jobb nu att falla tillbaks på. Så att jag, alltså, verkligen den stressen. Och den stressen var nog också en del i att jag inte ville acceptera sen när jag väl var sjuk. Just för att det sitter så rotat att liksom, men jag, va? Jag kan ju inte vara borta. Vad händer med mig då? Vem är jag då? Om jag inte presterar, vem är jag? Så att jag hade nog väldigt mycket så här själv, vad heter det? Prestationsbaserat självförtroende.
Jag förstår. Jag hade lite, känner igen mig det när jag jobbade inom reklambranschen. Och där har man ju samma känsla att man skulle bli, alltså jag hade det. Kanske på mycket större nivå än vad jag hade behövt kanske. Men man är väl också så skolad. Eller vi i den här generationen är skolad så att räcka till. Och då vet jag att jag fick en ansiktsförlamning. Nu vet jag att det är inte av stress. Men det kommer av massa. Det kommer ju inte av från en bra källa. Men i alla fall, det var öroninflammation och annat. Men då gick jag med min ansiktsförlamning, tog såna här nålar och sen tillbaka till jobbet. Alltså jag var ju helt slut, men jag var så rädd för att det skulle vara en tom plats där som skulle ersättas. Ja. Jag kom till och med dit och någon bara sa, men du har en nål i huvudet. Förstår du?
Nej,
ja, men det var så talande. Och jag tror inte, jag tror att det är många som känner så. Att man har sånt litet värde. Det är nog grunden av all utmattning. Alltså, eller stor till en viss del i alla fall.
Ja, men gud. Alltså, som samhället ser ut idag så är jag jätteorolig för den kommande generationen och även de som snurrar på nu i ekorrhjulet eller vad man ska kalla det för, liksom prestationshjulet kanske man ska säga. Jag tror att det är väldigt många faktorer. Alltså dels det här liksom att prestera och vem ska, tänk om jag blir ersatt och sådär. Men sen alltså allt annat nu med sociala medier och du ska räcka till och du ska liksom alltid vara på topp på något sätt. Och du ska vara en jättebra mamma och du ska vara en jättebra kompis och du ska hinna träffa alla. Och ja. Jag tror att det är jättemånga som... jag är jätteorolig för alltså, den psykiska hälsan hos liksom, befolkningen, om man ska säga. Ja.
Jag har som en liten förhoppning om den här unga generationen. Alltså väldigt, den lilla som jag ser på min dotter.
Hur gammal är din
dotter? Hon är 8.
Mm.
Hon tar ingen skit. Alltså nej. Hon är inte som oss. Alltså hon är så här... Nej, då väljer jag att inte gå dit. För där känner inte jag mig bekväm. Och du vet, hon pratar på sätt som man själv aldrig har gjort. Mm. Och det, så jag hoppas att de växer upp och blir... Men jag har ingen aning. Hon kan ju bli lite förstörd med hur äldre hon är.
Man får ju hoppas att vi kan göra ett bra exempel.
Precis.
Min bonusson är 8 också.
Ja.
Så det, men det är ju klart att man tänker ju mycket på liksom, hur man vill att de ska liksom, må och vilket förhållanden de ska ha till
sig själva och,
och prestationer och mobiltelefonen. Och,
absolut. Gud. Det är så svårt.
Suck, verkligen. Ja. Suck.
Ja. Men, och där i början då hade det här Nessel... som du då, utslagen som du, och utvecklade sig det eller vad hände?
Nej, men jag trodde ju liksom att jag hade någon allergichock. Så jag var såhär, nej men jag är nog allergisk mot, vad kan det vara, vad åt jag igår liksom? Ville nog inte alls tänka tanken att det var stressrelaterat. Och sen kom ju även då panikångestattackerna.
Mm.
Och liksom till och med det slog jag ju bort som att det har nog varit mycket nu. Alltså det var väldigt mycket där ett tag. Alltså jag tror ju att som sagt, när du bränner ut dig så är det inte en till två månader utav mycket jobb eller mycket press. Utan det kan ju vara liksom upp till 10 år. Att du har liksom hela tiden tömt ut dig själv och... Sen finns det mycket olika saker som påverkar dig. Det är inte bara jobb. Det kan vara på emotionell utmattning, fysisk utmattning och psykisk utmattning. Och jag hade alla tre när jag kollapsade. Så att jag liksom... Ja, men jag var mycket jagad i medierna och folk skulle lägga sig i mitt privatliv. Och,
ja, du var jättejagad ett tag.
Jättejagad. Ja, jag kunde inte försvara mig heller. För att då blev det... Som att jag gick till attack, skrev de. Eller att de vände och vred på allting. Så att jag kände liksom... Och så trodde jag att jag var stark i det. Men jag tror absolut att det också var en del av att jag kraschade totalt. För att jag kände liksom att... jag vet ju vem jag själv är. Men jag framställs som en person som jag inte är. Och det gör någonting med... dig själv. Att man tänker att men gud, hur ser människor på mig? De måste ju tycka att jag är en bimbo som gillar att ta plats och gråter ut i media fast jag aldrig någonsin har ringt en journalist själv och sagt skriv om mig. Utan liksom,
nej.
Så jag kände ju liksom att jag, men det var mycket där som gjorde att det var jobbigt. Ja.
Och jag förstår det. Bara jag får... Alltså det är typ en som har skrivit en recension till podden. Mm. Alltså en av alla liksom, som har skrivit något dåligt. Typ, något som negativt. Att det är bara gästerna som är intressanta eller något sånt.
Ah.
Och då jag får jag säga, först när jag får det, jag bara, fan ska jag inte. Första försnacket bara, sluta lyssna. Ah. Nej men det vet jag, förstår. På den lilla nivån så smärtar. Just. Det är inte kul att få höra, såklart att jag struntar ju i den kommentaren, men jag kan bara föreställa mig om jag skulle tappa hela mig själv om någon skrev saker om mig själv som inte var sant inför hela, alltså det är
ju... Ja, nej, men det blir lite som en häxjakt liksom.
Ja.
Det är jättesvårt, och precis som du säger, av 10 bra kommentarer och en dålig, så är det ju den dåliga du tar med dig och tänker på. Liksom.
Ja.
För att det är så våra hjärnor funkar. Mm. De vill liksom reagera på hot och om det är, då vill man liksom, hur ska jag tackla det här? Tänk om nu.
Ja.
Vad ska jag säga? Ska jag säga någonting?
Precis. Nej, men och de här panikångestattackerna, hur var det och när uppkom de?
Första var där våren, tror det var februari 2019.
Ja.
Och det var också faktiskt den värsta som var den första. Men det var ju inte... det var fruktansvärt, alltså. Det var inget... Jag trodde ju att så här, nu dör jag, liksom. Det var på den nivån.
Ja,
så usch. Det var väldigt obehagligt.
Ja, jag läste det. Usch. Jag förstår att en panikångestattack kan uppleva så. För det är ju något som tar över hela kroppen.
Ja, och att liksom... Hela min kropp stängdes ju av. Så att det var ju att synen försvann. Och all liksom känsel. Och blev helt förlamad i tungan. Men och shit. Munnen och allting. Så att jag kunde inte prata med mina kompisar. Vi var i en taxi. Så jag kunde inte formulera ord. Och vi hade ju varit ute och ätit då på en restaurang. Och jag tänkte nog att så här, nu har jag blivit drogad på krogen. Men det gjorde ju inte känslan bättre, utan jag tänker ju också så här, men gud, nu dör jag av en överdos liksom. Nu är det någon som har lagt något i min drink eller något sånt. Så att det var ju, ja, men ambulanspersonalen sa ju till mina kompisar att de skulle slå mig i ansiktet för att jag inte fick tuppa av innan ambulansen kom, för att jag var liksom, ja, men halvt borta liksom. Så att det var ju så, precis som de säger, att så här, livet flashar förbi ens ögon innan. Det var lite den känslan faktiskt. Och man bara, men gud, ska jag dö så här ung? Liksom. Jag är ju bara 29 år. Eller 30 kanske jag var då.
Men shit, att stressen drev dig så långt.
Det... Ja, och det är det som är så läskigt med stress. Att liksom... Alltså det kan påverka kroppen på de konstigaste sätt. Och att liksom kroppen stänger ner. Senare var jag ju även inlagd. Min andra panikångestattack som var ett halvår senare. Då fick ju ambulanspersonalen komma hem till mig, och Robin var det ju då. För att jag låg på badrumsgolvet. Jag kom inte upp. Alltså jag var... Samma sak. Jag var liksom väldigt dålig. Och då fick jag åka in för att min hjärtfrekvens var för låg. Och det är en sån sak som... Alltså ligger på en sån här hjärtobservation inne på sjukhuset hela natten. För att... Ja, men de tyckte liksom att det var... Ja, det inte såg ut som det skulle liksom. Och det är ju också stressrelaterat. Det kan liksom påverka kroppens organ på det sjukaste sättet. Så alltså, stress är farligt. Alltså, ja, riktigt farligt.
Ja, precis. Och jag tänker så här, är ditt typ av jobb där liksom, det är inte bara att du ska... vara fysiskt bra. Det är ju också så här att du får så mycket emotionell då feedback i press och i allt. Det som ska, du blir liksom triggad på alla punkter. Förr i tiden hade man ju inte sociala medier. Nej. Då fick folk bara göra sin grej.
Och... Ja, men jag har ändå varit med från det. Alltså innan Instagram och Facebook kom där i Let's Dance. Eller Facebook fanns nog då. Men 2011 liksom. Och det är klart att det var annorlunda, för att man var ju mer liksom bara fokuserad på sin bubbla, och folk kanske kollade mer på tvn och läste det som var i tidningarna då. Att det var mer intressant liksom. På ett sätt är det ju bra med Instagram, för jag känner ju nu att min plattform är liksom, ja, folk kan skriva vad som helst om mig, men om folk verkligen är intresserade, då kan de följa mig och så ser de att nej, hon och Robin har inte alls bråkat. De är ju jättebra vänner och håller på och mecka med båten. Eller liksom vad som helst. Att det känns liksom som att det är också skönt ändå att ha lite kontroll. Att den här kanalen är min kanal. Och jag här kan ni som faktiskt vill veta vem jag är få reda på det. Så det tycker jag ändå är lite skönt.
Ja, jag förstår det.
Ta kontroll.
Ja, det är faktiskt bra.
Mm.
Men... vad hjälpte dig sen då? Eller hur fortsatte det?
Nej, men det som hände var väl att till slut då, och då är vi inne på januari 2020, så hade jag, ja, men jag trodde ju, alltså jag blev dålig i oktober 2019. Och då tänkte jag liksom att okej, men om jag halvjobbar lite och bara går ner lite i tid, så kommer jag ju vara frisk om 2-3 månader, gärna 2 veckor. Alltså, jag hade inte respekten för att vara långtidssjuk. Och jag hade mitt kontrakt klart för Let's Dance kommande vår och alla projekt liksom. Och jag vill inte sjukskriva mig på grund av det liksom. Utan jag var så här, det är klart att jag mår bra i januari liksom. Men sen gick ju tiden. Och så närmade sig ju januari. Och jag var inte bättre, jag var snarare sämre. Och till slut så var jag liksom, jag fick en depression på utmattningen då, så det blev ju utmattningssyndrom, utmattningsdepression heter det väl.
Ja.
Vilket jag tror är ganska vanligt, just för att jag någonstans insåg att jag var sjuk, men kunde inte riktigt acceptera det, men tappade bort mig själv helt i Gud, alltså jag kunde inte göra någonting. Jag kunde inte dansa. Jag kunde inte knappt se på tv. Jag kunde inte gå ut och gå promenader. Jag bara grät. Jag orkade ingenting. Och jag visste inte vem jag var. Jag var liksom, så jag blev deprimerad. Och till slut så, alltså allt jag gjorde blev så jobbigt att jag, och väldigt mörka tankar. Så jag kände att jag vet inte om jag orkar må så här dåligt. Och det var en fruktansvärd känsla för mig. För jag har alltid varit så här extremt livsglad. Och bara liksom, ja men jag älskar livet. Jag vill leva tills jag är 1000 år. Till att känna så här, om den här bussen kör emot mig och inte svänger, då flyttar inte jag på mig. För att jag orkar inte mer. Jag orkar inte må så här dåligt. Och det var psyket liksom. Jag vaknade på nätterna och kunde liksom inte, jag kunde inte göra något annat än att bara andas. För att allt annat var för jobbigt. Jag kunde inte hämta en kniv eller gaffel om Robin bad mig om det. Jag kunde inte. Alltså det var liksom Mount Everest att göra vad som helst. Och den känslan var liksom fruktansvärd. Men det var ju också det som gjorde att jag till slut fick rätt vård. För när jag var som sämst så åkte jag ju in till läkaren då. Och hon var så här, du har inget val. Du har ingenting att säga till om. Du är 100% sjukskriven. Här är antidepressiva. Här är ångestdämpande tabletter. Här är sömntabletter. Du ska ta alla 3. Och liksom verkligen, hon tog kontrollen liksom över mig. Och ja, så det var ju först när jag var så dålig att jag då bara okej, nu är jag sjuk. Nu får jag ta mig. Liksom.
Och i det där läget är ju antidepressiva bra. Mm. Och i det där läget, alltså för annars kan jag tycka att det är för lättvindigt. Men
det
när någon vill bli påkörd av bussen när man har så mörka, när man inte har någon kraft, då har du säkert kört ner hela ditt serotoninpaket.
Ja, jag hade ju som positiva tankar fick inte plats för att jag var så orolig. Du vet, alltså, hur länge ska jag må så här? Kommer jag någon som blir frisk? Det var bara såna här tankar, liksom. Mm. Oro i hela kroppen, liksom. Och jag innan har varit väldigt så här, nej, jag vill inte ta antidepressiva. Alltså jag har varit väldigt liksom emot, det är väl fel ord att säga då. Men,
nej, men man försiktig ska ta det med starka läkemedel
liksom. Jag kan 100% säga att det antidepressiva var jätteviktigt för mig att få där och då.
Ja.
Och det gjorde att det blev bättre. Ja. Det gjorde att det blev en vändning. Och sen, för att din fråga var vad gjorde du för att bli frisk? Men jag är inte frisk.
Nej.
Såklart idag. Jag är på bättringsvägen. Men jag tror att det är väldigt viktigt att, som jag också säger i min video på Instagram, att när man väl kraschar utmattning, då kan, alltså, man kan inte göra så mycket. Du kan inte börja jobba med dig själv. Alltså dagen efter att du har fått en 100% diagnos och sjukskrivning. Utan kraschen är en fas där du bara behöver liksom ett andrum, ett hål runt dig för att liksom ett rum av bomull och bara liksom få tillbaka lite styrka i. Jag hade turen att Robin fanns för mig och hjälpte mig. Liksom det var allt från att laga mat och liksom städa och ta hand om tvätt. Och, alltså, det, allt det vardagliga. För jag behövde liksom bara få äta, sova, liksom, mm. vila. Men sen så kommer det en period där du liksom, där du är förbi den värsta kraschen. Och det är först då som jag upplever att man kan ta till sig information igen.
Det är så det är, tycker jag också.
Ja, för i början, det är liksom, det, jag kunde inte ens se på tv. Jag kunde inte lyssna på alltså information. Jag kunde inte läsa någonting. Så hur ska jag lära mig hur jag ska förändra mitt liv? När all liksom, det bara snurrar ju i huvudet. Det var ju som att liksom, nej men jag förstod ju inte vad folk sa till mig i början. Och alla namn försvann. Och glömde bort vad mina kompisar hette. Mm. Liksom det här är bara, men gud, jag har blivit dum i huvudet. Liksom. Så att just, jag hade jättesvårt att ta till mig information. Men jag tror att man känner när man börjar bli lite mer redo för det.
Ja.
Och jag hamnade på en stressmottagningsklinik. Som heter Stressmottagningen i Stockholm.
Mm, ja.
Och det var faktiskt den största vändningen för mig.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
De jobbar faktiskt väldigt bra. Alltså,
ja.
Låg den på Söder?
Den ligger på Kungsholmen som jag gick på.
Ja, det finns flera. Ja. Nej men jag faktiskt, för jag träffar ju många människor som kanske har varit där. Och jag är imponerad över hur de jobbar.
Ja.
Jag tycker det är jättebra.
Det blev jag också.
Mm.
Jag kände att de, ja men man kommer dit, för de som inte vet idag, så får du både en läkare, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut som jobbar både med dig i grupp och med dig personligen. Och jag kände liksom att man behövde bli omringad nästan av all deras kunskap och liksom känna sig liksom lite trygg i den zonen. Plus att det var liksom så här, det enda de jobbade med var utmattning. Och jag kände mig sedd och förstådd. Och nästan allt jag sa att jag hade upplevt som andra personer såklart bara sa, men gud, hur känns det? Och vad konstigt. Och, alltså jag upplevde ju väldigt mycket overklighetskänslor när jag var som sjukast. Och när jag kom dit och sa det, då var det liksom så här, ja, det är vanligt. Vi har många som upplever det här. Vissa förklarade det som att ha en fiskskål på huvudet. Och andra förklarade det som att man, och jag blev bara så här, men gud vad skönt de förstår. Dör mig.
Mm.
De kunde någonstans liksom så här, ja,
för så att du, himla bra.
Du är sjuk och du har det här och vi vet liksom.
Ja.
Och väldigt bra verktyg. Sen är det ju upp till dig att faktiskt använda verktygen som de ger.
Ja, jag kan tänka, eller jag vet att de ger, och det är ganska likt som jag jobbar, men mycket gränssättning. Alltså människor som bränner ut sig har ju inte lärt sig gränssättning.
Nej.
Och,
ja, väldigt mycket bra alltså, verktyg. Och,
ja,
som jag säkert tror inte. Också fungerar olika bra för alla, men att man kanske hittar någonting som fungerar extra bra för en själv.
Jag tror säkert man går igenom det där och får någon slags träff som gör stor skillnad.
Mm.
Ja.
Mm. Nej, men så det var... Nej, det var... Jag är så tacksam att jag hamnade där.
Gud vad bra. Men kunde du se då mönster i dig själv som att det här, alltså du var ju inne i en karusell som de flesta människor ingen skulle klara. Alltså jag skulle nog inte klara några dagar där. Och sen skulle jag, alltså förstår du det, när man hör allt det du gjorde och sen.
Och jag tror att det är viktigt att förstå att så här, då var det kanske en eller två gånger i veckan som jag åkte in till stressmottagningen. Och då var jag så här, tillräckligt frisk ändå att jag kunde köra min bil in. Men det var ju verkligen, ibland var jag tvungen att sitta kvar där och vila innan jag åkte hem. Eller så fort jag kom hem så la jag mig liksom och vila. Alltså jag var helt slut. Så det är inte det här att bara, jag jobbade på mig själv och det gick jättebra. Utan det var så här, det var ju lite som att gå till jobbet och försöka få in någon typ av, jag ska vara på den här platsen på den här tiden. Men det var jättekämpigt i början. Och alltså en stor utmaning kraftmässigt, verkligen.
Precis, jag vet. Och visst känns det som att man är liksom parallellt med livet. Alltså alla lever men inte en själv. Och det är bara...
Verkligen. Och man blir väldigt... Eller jag blev väldigt ödmjuk också. Men det är också en stor sorg att vara sjuk. Och jag kan uppleva det än idag. Att, för folk är så här, gud vad bra att du mår bättre nu. Och du ser så pigg och fräsch ut och allt det här. Liksom. Men jag har inte vaknat upp på 2,5 år och känt det här så som jag kände mig innan. Jag kunde vakna upp med en sån pepp. Och energi och känna att liksom, gud jag är sugen, idag ska jag jag ska kanske springa. Alltså det här liksom att man vaknar upp med energi. Och det har inte jag känt på 2,5 år. Och det är klart att det måste få vara en sorg också.
Ja, det är en jättestor
liksom,
sorg.
Så här, jag känner inte riktigt igen mig själv. Men jag är tacksam att jag är bättre och att jag har en vardag som jag ändå tycker är liksom fin.
Hur ser din vardag ut nu?
Ja, hur ser min vardag ut nu? Det är fortfarande liksom såklart lite svajigt. I och med att jag har liksom börjat jobba. Och helt ärligt så har jag både trappat upp i jobb och sen också gått tillbaka. Och sen gått upp igen med rådgivning av läkarna. Då, just för att det är så viktigt att återgången till arbete går långsamt. Och att du känner att du klarar av det. Då. Så min vardag idag är väl... Alltså, jag jobbar men jag tar ju bara på mig jobb som jag känner att det känns bra i magen. Jag kan absolut inte göra Let's Dance eller Mello eller något stort projekt. För att det är jobb som kräver 100% och mer.
Ja.
Och, så vi har liksom markerat så här. Jobb som tar mycket energi har fått en röd markering. Och sen har vi satt gul markering på så här. Ja men du vet så det går som en. Och så grön markering. Okej, men det är bara en dag och det är så här många timmar. Men då kan jag göra det jobbet. Men det har ju också gjort att det har varit svårare att välja jobb. Och svårare att kanske liksom. Och hitta rutiner. Och rutiner är ju superviktigt nu. Och jag har inte varit en rutinmänniska innan, kan jag säga. Jag har varit den som legat och mejlat i sängen 11:30 på natten och tyckte att, gud vad skönt, nu fick jag iväg det mejlet. Och där kan man väl säga att min vardag ser annorlunda ut, för jag är mycket hårdare på mig själv att liksom, nu jobbar jag inte. Vill de mig någonting nu så får de vänta tills klockan 8 i morgon bitti liksom. Mycket vila. Mycket sådär att jag känner att jag, eftersom att jag är ju inte 100% frisk, så jag känner fortfarande att det är mycket liksom, det tar mycket energi att leva ett liv, eller vad man ska säga. Och det finns mycket, mycket oväntade saker som kan hända som tar energi. Någon ringer och har gjort slut med sin pojk, alltså, och gud nu, det är klart man vill hjälpa till, men det kan ta energi. Alltså, man vet ju inte hur, du kan inte planera allt liksom.
Nej.
Men så jag har liksom jag har flera liksom, jag mediterar varje dag. Jag har liksom ett stort behov av återhämtning.
Och med tiden kommer det här minska.
Ja.
Alltså, det tar bara jäkligt lång tid.
Ja.
Och det enda man känner, man blir en ny människa, en skörare. Men till slut kommer du ju kunna lära dig hantera, alltså få så mycket energi så du lär dig hantera ditt gamla liv. Kanske inte ditt gamla liv, för det var ju ohotbart, men det du tyckte var kul.
Ja, men precis. Och jag vill inte ha tillbaks mitt gamla schema eller liksom det livet på det sättet.
Nej.
För det vet man ju att börjar jag jobba så igen, då vet jag ju att jag blir sjuk utav det.
Ja.
Så det är ju liksom den största moroten för mig har ju varit att inte bli sjuk igen. Vilket också har varit en rädsla som jag har liksom sagt till min läkare flera gånger. Jag vill inte liksom. Vill inte bli sjuk igen. För det var ju så jävla jobbigt.
Ja.
Men det har varit en stor moros för mig också att så här, faktiskt liksom jobba med mig själv och bli snällare och bättre mot mig själv. Och sen har jag haft en stor morot att jag vill jättegärna bli mamma en dag. Och det var liksom ofta faktiskt någonting som kanske tog mig upp ur sängen och iväg till stressmottagningen vissa dagar. För att jag liksom, det har varit en längtan som varit så stor liksom. Och en rädsla att jag inte
ska orka
det.
Ja, det är en jättebra morot.
Ja. Man får hitta sina små morötter.
Eller hur? Ja. Är det något som, eller du tycker liksom har varit ändå bra på något sätt, om man nu kan säga det? Ser du någonting positivt med det här?
Ja, det är väl klart att jag hade inte önskat min värsta fiende att gå igenom en utmattning. Jag tror det är viktigt att folk förstår hur fruktansvärt jobbigt det är.
Ja.
Om det kommit något bra ur det så är det väl att jag själv antar att jag hade kraschat förr eller senare ändå. Och jag är väl liksom, ja, jag kanske är liksom tacksam över att jag har lärt känna mig själv på ett nytt plan och har en större respekt för mig själv nu för tiden.
Och den tacksamheten har jag också, att det skedde innan barnen.
Ja,
för förstår du att krascha när man har barn, då försvinner ju, och det är säkert jättemånga som lyssnar som går igenom det.
Ja.
Alltså barnen klarar ju det och det är bra, men det blir ju ändå extra jobbigt för att,
ja. Ja, men det är självklart. Jag har ju haft en bonusson då, nu, varannan vecka. Och någonstans, alltså, jag har ju berättat för han ganska nyligen, innan jag släppte upp videorna, att så här, vill jag komma och släppa upp videos nu, och bara så du vet, så om du tycker det är konstigt om du kollar på dem, liksom, så är det för att jag har gått igenom det här, liksom. Han hade ju ingen aning om det.
Nej.
Han bara, jaha, så du är lite trött då, eller? Alltså, men han har ju liksom mer vant sig vid att så här, Sigrid behöver vila mycket. Han är van att jag ligger och vilar. Men jag har också liksom fått väldigt mycket energi av han faktiskt. Nu är inte det han min son. Men,
gud vad fint.
Men vi har gjort mycket saker ändå tillsammans. Just så här, sitta och pyssla eller pussla. Eller, vet, så här, och just hans närvaro i nuet har jag tagit åt mig väldigt mycket. Jag tror att jag till och med nästan velat vara lite med honom för att
läka.
Han är inte så här, vad ska vi äta till middag imorgon?
Nej.
Utan han är ju bara så här, just nu vill jag rita.
Det är underbart.
Och då kan man få vara lite det. Sen självklart, alltså barn är barn liksom. Och det är ju klart att de
tar plats.
Alltid tar plats. Men jag har ändå upplevt att det har varit något väldigt fint i det.
Mm.
Och sen måste jag också säga liksom att jag, ja men gud, jag är så tacksam mot Robin som har, vi var ju ganska nyligen liksom
tillsammans.
Och tror också att det var en anledning att jag inte ville acceptera att jag var sjuk, för att liksom, herregud, vi har precis köpt ett hus och jag har hittat mannen i mitt liv och bara, men gud stackars han, ska jag gå och vara sjuk nu?
Nej.
Alltså det här liksom, man bara, nej men Vilken tråkig flickvän.
Ska jag liksom ta den här platsen?
Exakt, ja. Då ska han behöva ta hand om mig också. Liksom, det här.
Det blir en skam, eller hur?
Oh ja, och rädsla liksom att men gud, kommer han... det här var ju inte riktigt vad han skrev upp sig på eller signade upp för liksom. Och kommer han tycka det är jobbigt och var liksom... Ja, ja men vilket... säkert alla gör liksom. Men, nej, men jag är så sjukt tacksam för att han har liksom, han har aldrig uttryckt en oro ett liksom för mig, utan det har han kanske gjort till sina kompisar, det vet inte jag, men just när det kommer till mig så han så här: du kommer bli frisk, det kommer ta tid, men det löser sig och vi löser det liksom. Och sen har han liksom bara lagt väldigt mycket energi alltså, på att hjälpa mig. Och jag tror inte jag hade varit så här bra idag om jag inte hade haft han bredvid mig. Vilket också gör liksom att man... Så jag är så, jag menar, det måste bara nämna det, att jag är så otroligt tacksam. Ja. Att han...
Verkligen, och jag tror att jag kan förstå, eller också att det är bra att ni är lite samma bransch eller vad man ska säga. Att han kan förstå hur jobbigt det måste ha varit för dig. Någon som sitter på Ericsson kanske inte fattar hela den här. Så att det
Nej,
är något,
men precis. Ja. Och han, ja, det har varit jättebra. Och sen det här att vi... Jätteskönt att vi köpte huset, för sen kom ju corona också och man kunde inte ut och umgås. Och just det här, så jag vet inte hur många timmar jag spenderat på våran lilla altan och bara det här, jag har en liten oas här där jag kan gå ut och sätta mig liksom. Det har varit väldigt läkande. Naturen,
ja,
vatten.
Du har tajmat lite corona med utmattningen. Och det är ju bra, för då är ju som hela världen mattade ut sig.
Men det var skönt mediamässigt för mig, för att det var ingen som ifrågasatte varför jag inte var inne i stan och jobbade varje dag och gick på... Det var ju inga event att gå på. Och, alltså, så det var ändå skönt, för att jag kände att jag inte var redo att prata om... Man är inte redo att prata om du är så sjuk som jag var, så vill du... Nej. Vill du bara vara med din familj liksom. Så det måste jag ändå säga, att det var ju lite tacksamt, även fast jag hade önskat att corona såklart inte fanns överhuvudtaget. Så.
Hur var det för dig att gå ut och prata om det, med tanke på så här, skam och så? Alltså, skam är ju väldigt vanligt.
Och det är någonting som... Alltså, den här videon gjorde vi, tror jag, i september till och med. Så det var ju ett halvår av att jag liksom... ville redigera och liksom klippa ner det här 5 timmars materialet till 10 minuters avsnitt. Nej, men jag var väldigt nervös. Jag grät liksom samma dag vi skulle lägga upp det och liksom, ja, men det är väl liksom för att jag har liksom det är klart att jag inte alltid har mått bra, men jag har aldrig delat något så personligt.
Nej.
På sociala medier. Och jag var väl rädd att folk skulle tycka så här: jaha, åh gud, vilken offerkofta. Nu ska alla tycka synd om henne. Du vet det här liksom, att jag på något sätt vill ha uppmärksamhet för att jag varit sjuk. Och det var inte anledningen såklart till varför jag delade det. Utan anledningen var ju att jag själv kände att jag kan inte fortsätta mitt jobb om jag inte... få vara den jag är nu. För att en utmattning förändrar dig ganska mycket som person. Och jag var långt ifrån liksom den Sigrid jag var för 2,5 år sedan. Värderingsmässigt och vad jag vill stå för. Och hur jag lever mitt liv. Och någonstans så kände jag ju så här, om det är någonstans... Eftersom att jag jobbar med att vara mig själv. Då måste jag också få lov att vara mig själv. Så det var anledningen, och även att jag själv känt mig väldigt ensam i min utmattning och kände att det här förhoppningsvis kanske kan få någon annan att känna sig mindre ensam.
Gud,
det blir så känslig, men det är verkligen det har varit så här, man känner sig ensam när man är dålig.
Ja, verkligen. Ensam och utanför.
Ja, och att som att ingen förstår. Hur mycket liksom stöd du än får, så det går inte riktigt att förklara exakt den här känslan du har när du är utmattad liksom. Och det känns liksom, det är jättemånga som har skrivit till mig, och det är också väldigt sorgligt och fint, men det är så otroligt många, främst kvinnor, som har skrivit sina historier till mig. Och någonstans så är det fint, för det gör ju att jag också känner mig mindre ensam, såklart. Att de vill dela det till mig. Men det är väl liksom också ett tecken på hur viktigt det är, hur viktig din podd är.
Ja,
och det här samtalsämnet liksom.
Ja, men precis. Och det kan jag också tycka är så sorgligt när jag får såna här beskrivningar. Att det liksom inte är någon annan då. Eller att det är ju lite, nu har inte du varit med om det, men det är lite som efter en förlossning. Man har behov av att prata om hur det gick till. Och det är liksom så med utmattningen också. Ja. För det är typ det största i livet. Alltså, ja. Och man har inte blivit hörd.
Nej.
Men jag läste någonstans då att... du tänker, nu ska du nå dina drömmar fast på ett lite långsammare sätt.
Det har varit jätte... alltså, när jag har sagt att jag har börjat jobba igen så får jag väldigt ofta frågan, jaha, men vad jobbar du med då? Och liksom, ja, men jag... just nu jobbar jag mycket med Instagram liksom. Men vill även, jag vill inte släppa dansen, för dansen gör mig lycklig. Och samma sak med musiken. Sen kanske inte mitt mål är, åh gud, jag ska liksom släppa 10 låtar i höst, alltså göra en turné. Utan det har väl varit lite mer att så här, ja, men vad vill jag göra för musik? Och liksom kanske att jag förhoppningsvis kommer våga lyssna mer på bara mig själv och känna att det här tror jag på liksom. Samma sak med dansen och allt annat. Även Instagram. Jag har blivit, säger nej till väldigt mycket samarbeten. Blivit mycket, mycket mer så här miljömedveten. Och bara, nej, vet du vad, klädbranschen är, det vill jag inte. Jag vill inte göra fast fashion. Jag vill inte göra liksom, inte ljuga och säga att det här har jag använt i 6 månader och det här är jättebra. Utan inte för att jag gjort det tidigare heller, men,
jo, men lite,
jag vill vara väldigt mer så här, jag vill bara vara jordnära och sann och känna att jag står för allt jag gör. Och där i förhoppningsvis så kommer det ju komma jobb och där kan jag jaga mina drömmar, fast inte alla på en och samma gång kanske som det varit innan.
Nej, precis. Och det är väldigt intressant att du säger det här med att du vill bli mer hållbar med tanke på världen. För det hänger ju ihop. För om vi liksom bara jobbar mycket, köper massa skit, så påverkar det världen. Och, och sen mattar det ut oss.
Ja.
Så det är ju som
och
en cirkel.
Viktigt? Det har också blivit så himla liksom, in your face för mig. Liksom, att gud, det finns ingen genväg till lycka. Det finns, jag kommer inte må bättre för att jag har ett par nya skor ikväll egentligen. Utan det här liksom att... för vi har ett sånt himla behov av att hela tiden fylla på med saker för att få oss att må bra. Det är klart att vi någon gång behöver köpa nya kläder. Men att då kanske välja att göra det mer hållbart och långsiktigt. Eller köpa second hand liksom. Det är frågor som jag har börjat brinna mycket, mycket mer för.
Verkligen. Ja, men gud, nu har tiden flugit iväg här.
Ja, den brukar ju göra det.
Tack snälla för att du kom till podden och bidrar med din resa. Och tack för att du sprider det här överhuvudtaget. Om de vill hitta din film, vad?
Ja, den finns på min Instagram som är @Sigrid Bernsson med ett S i efternamnet. Jag känner att jag har babblat jättemycket här.
Alltså, ja, men det är själva meningen.
Är det okay? Ja, men vad var det hon frågade för 5 minuter sedan?
Nej.
Men du vet hur det är då också. Ja. Förlåt, men när man har varit... nu babblar jag lite till. När man har varit sjuk, det är liksom... det finns ingen kort version, utan det finns så mycket tankar, så mycket att berätta och säga, så att det är lite svårt att hålla.
Nej, men...
hålla sig till ett svar.
Du uppskattar lyssnarna jättemycket. Jag har faktiskt haft väldigt mycket intervjuer nu som mer har varit så här... ja, någon psykolog här och psykolog där. Så jag har verkligen velat hitta någon som kan berätta om sin story. För det är det som är mest läkande. Så du kan känna att du bidrar. Och,
ja, men tack.
Tack. Ja, tack så mycket.
Ha det bra.
Du är med.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tack alla er som lyssnar. Hoppas att ni gillar podden. Gör ni det, gå gärna in och lämna en recension. Lämnar du en recension på iTunes så kommer podden upp sig i ranking. Och då blir den synlig och då hjälper podden fler helt enkelt. Ta hand om er och ha en underbar vecka.